Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Göteborg, Blöteborg, säger då.
Göteborg, Blöteborg.
Okej.
Välkommen till Nattluft. Jag heter Gabriella Lahti. Och dagens gäst, Skelettkvinnan. Fast hon heter ju egentligen Helena. Lite kort. Jag träffade Helena några år sedan. Det var när jag sökte henne för en intervju. Jag ville komma hem till henne i Göteborg för att se hur hennes liv såg ut. Mitt bland alla svarta rubriker som handlade om henne just då. Helena ska själv få berätta vad det var som hände som ledde till att världsmedia kallade henne för en nekrofil. En person som planerade att gräva upp lik och ha sex med dem. Hur kommer det sig att en kvinna som visserligen har väldigt mycket skelett i garderoben, bokstavligt talat, faktiskt frias, får hämta tillbaka sina skallar som hon, inom parentes, la i Louis Vuitton-väskor och påsar från NK. Hur kommer det sig att en sån person har fått sitt liv så förstört? Är det på grund av media? Eller är det på grund av att hon hade skelett i garderoben? Det här är Nattluft. Välkommen.
Jag har varit på militärmässa med en kompis och kollat på vad som finns att köpa i militaria sammanhang. Och jag samlar ju på tyska och sovjetiska grejer. Tysk första världskrig och sovjetisk kalla krig. Gärna 70-80-tal. Det är lite specifikt där, för jag är inte intresserad av perioden innan eller efter.
Hittade du någonting kul?
Ja, två väskor fulla blev jag tvungen att bära till bilen. Eller rättare sagt, jag skickade iväg min kompis som och fick bära iväg de här gymbagsen, två stycken, fulla med grejer. Bland annat fick jag en tagbältssikte till en RPG-7.
Vad är det?
Det är ett raketgevär. RPG-7 är en raketgevär som är synonym med raketgevär. Slår du upp ordet raketgevär på internet så hamnar du nog på en bild på en RPG-7.
När jag säger skelettkvinnan, vad tänker du då?
Jag har gått upp i vikt. Nej, men jag tänker på skelettkvinnan är en mediaskapelse. Det är så som jag blir identifierad i media som det jag har varit anklagad för. För att folk ska enkelt ta till sig. Det är liksom, jag är ungefär lika mytologiskt väsen. Jag är en prefixvarelse. Ungefär så tänker jag när folk säger skelettkvinnan. Jag gillar inte ordet. Jag hade hellre varit knivkvinnan eller bajonettkvinnan eller något roligare.
Och för de som inte har hängt med, när det gäller det du blev anklagad för, vill du dra en snabbis?
Ja, det ringer på dörren. Eller jag har druckit mig full 5 september 2012. Det är också den dagen då livet stannade upp. Jag hade gått vidare sedan dess. Det känns fortfarande som att jag sitter kvar i häktet. varje dag. Men i alla fall också knackar eller ringer polisen på dörren. Det är lite olika varianter på det hela. Och så öppnar jag dörren och så får jag pistoler riktade mot huvudet bland annat. Och så jag vände mig om och tittade in mot vardagsrummet. Och så såg jag strumpistoler och sådana här saker som tänkte, ja, de kan ta mig för mina, vad heter det, pepparspray kanske och sådana här saker, jag vet inte. Ja, först då blir jag pepparspray, kanske lagligt, vad vet jag. Men skeletterna tänkte jag inte på. Det trodde ju inte jag att det skulle bli några problem. Jag visste ju att det var lagligt. Jag har ju läst alla förarbeten. Jag har pluggat in det här ämnet. Och uppenbarligen så visste jag mer än åklagaren. Men då blir jag i alla fall, de säger att jag ska på knä. Men jag säger fan heller. Jag vägrar gå på knä. Men så de drar ut mig sidledes. Slänger upp mig mot väggen i salen, tulla mig. Sen så sätter de handklovar på mig och tvingar mig att sitta på handklovarna. Och det gör jätteont. Och jag ser hur polisen rusar in i lägenheten eller går in med vapnen högsta hugg. Och de börjar fråga mig massa saker. Och jag försöker justera mig för det gör så jävla ont att sitta på handklovarna. Och då händer det att då börjar kvinnan till vänster av mig. Hon börjar liksom slå mig jättemycket. Jag var helt blåslagen i på högra sidan, alltså högra armen då främst. Och det var inte bara handklover blåmärken utan det var upp till axeln. Men sen så kommer en polis ut, en manlig polis. Jag glömde hans namn. Han är en obetydlig människa ändå. Så säger han att det är ett skelett på golvet. Det är ett skelett. Alltså det är ett riktigt skelett eller något sånt. Jag kommer inte ihåg. Och jag bara, aha, ja, är det väl? Det är ett skelett. Men så säger han att jag är anhållen, misstänkt för mord, alternativt dråp på okänd plats och okänd person. Eller något liknande, jag kommer inte ihåg. Den här harangen de drog hela tiden. Sen så släpade de ut mig till en polisbil och så körde de mig till Aminogatan där jag blev avklädd. Förmjukad verkligen. Det var många poliser som stod och stirrade på mig. Även om de förnekade så vet jag att de gjorde det. Jag var ju där liksom. Jag vet det. Och de klarade av mig helt naken. Och jag får, och så säger det någon ur publiken, om man ska säga att använda den termen, som säger, kan hon inte få en filt och skylla sig med? Och då fick jag en sån här brandgul häktesfilt och ha runt mig. Och den var liksom så söndertvättad så att det typ var nät nästan mer. Alltså see-through. Och så fördes jag då till en cell där det var, jag fick ligga på en madrass, en sån här slämmig idrottshals madrass. Så fick jag ligga där på golvet. Och när jag fick mat så öppnade de dörren och bara ställde in maten och slog igen dörren. Men jag satt där och den mest distinkta grejen som jag satt och tänkte, det var att vad är det för jävla Kafka-värld jag har hamnat i? Vad är det för Kafka här liksom? Det här kan ju inte vara sant. Drömmer jag? Det var så overkligt. Att när polisen säger till mig i första förhöret att jag är misstänkt för mord, så sitter jag och skrattar han rakt i ansiktet. Jag skrattar högre och högre för varje gång han säger, förstår du inte allvaret? Du är misstänkt för mord, alternativt dråp på okänd plats med okänd. gärning eller något liknande. Och den där harangen liksom, att han sa samma mening så hela tiden, det fick mig att gapflabba. Jag tyckte det var jätteroligt att höra det, men det var jättehemskt att vara där. Men polisörerna var ju i regel mycket roliga eftersom jag visste att jag hade rätt. Och jag sa redan första förhöret att ni får släppa mig, jag har rätt. Det enda ni kan få mig för det är liksom vapenbrott. Jag har inte gjort någonting annat.
Vad hände sen då efter alla rättegångar och så vidare?
Jag friades i hovrätten. Och för att det som jag hade sagt från dag ett till polisen i polisförhör och allting och vidhållit under hela tiden, det stämde. Jag hade ju läst förarbetena, jag hade ju läst lagen, jag var insatt i lagen. Så när jag gick i tingsrätten så var jag nervös. Jag visste att någonstans, alltså justitiemord sker, men någonstans måste det finnas en sans och reson i det hela. Och det är därför som jag vill prata med folk i media. Min advokat sa i slutpläderingen att hela åklagarens fall verkar bygga på att utmåla mig som en alldeles avskyvärd, vedervärdig människa. Det är målet. Att karaktärsmörda mig. Och jag vill ju återupprätta min heder. Alltså jag vill återupprätta mig själv. Även om den person jag var innan 2012, 5 september, den finns ute med. Och den personen jag blev innan jag friades i hovrätten, den personen är också borta. Så den personen jag är idag, det är en person som är någon helt annan människa. Och jag känner att jag fortfarande sitter i häkte. Att det här är bara en dröm nästan. Alltså att det känns overkligt att vara fri. Och jag kan spendera dagar ibland och bara sitta i sängen och stirra på väggen. Så som jag gjorde i häkte. Jag flyttade ju och jag kommer ju, som det är nu, alltså jag har ju mitt namn, jag har ju mitt efternamn. Som det är nu idag så är jag intresserad egentligen om att skapa nya relationer med andra människor. Jag ringde en frisör och skulle klippa mig. Sen 2 timmar senare så ringer en man tillbaka och avboka mig från frisören med en hänvisning till att de har googlat mig. Alltså, i internets tidsålder så googlar alla. Och den du är den Google säger att du är. Och det är därför det är så viktigt att man måste bekämpa det här med näthat och lögner. Och hur ska en människa gå vidare i sitt liv om det finns på internet saker som inte ens är sanna, grymma anklagelser och även sanna saker som kan vara grymma anklagelser. Det måste finnas någon slags nätkontroll, och det har jag alltid varit emot, men då har jag ju aldrig sett näthat. Jag visste inte vad det var, jag har aldrig upplevt det.
Hur ser ditt liv ut idag, 2 år, snart 3 år efter det som har hänt?
Ja, det är ju tomt. Alltså, jag dras av daglig smärta. Daglig. Jag lider av, jag är diagnostiserad med PTSD av psykiatrin. Jag äter så starka mediciner och så mycket för att klara av att överleva vardagen. En läkare som jag gick för att jag på vårdcentralen blev upprörd över hur kan någon skriva ut så mycket mediciner av den här typen till en person. på en för daglig bruk.
Vad hoppas du ska hända med dig nu i framtiden?
Att jag får 15 miljoner i skadestånd så jag kan lämna det här skitlandet.
När får vi veta?
Om 8 månader behandlingstid. Och jag lär ju inte få 15 miljoner, jag lär ju få 50 000. Eller någon sån här förelämpande lågsumma. Men med tanke på den skada jag har blivit utsatt för och försökt justitiemord så tycker jag att staten ska ta sitt ansvar. Så jag ställde frågan i min ansökan att jag vill veta vad människas liv är värt. För får jag 50 000 kronor, då vet jag att okej, om det är någon människa jag inte gillar så kan jag sätta 50 000 på bordet och så är det över med den personen. Eller? Vad är logiken bakom en sån sak? Varför, hur kan man värdera ett liv? Så jag var tvungen att värdera mitt liv till 15 miljoner kronor. För det var jag värderade efter förhandlingen då. Jag diskuterade med andra människor. Och jag kom fram till att okej, 15 miljoner kronor kanske mitt liv är värt. Och det är summan av all den skada jag råkat ut för på grund av staten. Och på grund av en lögnaktig åklagare. För att jag kan bevisa ren manipulation, lögner från hennes sida. Att hon säger att jag hade bårhuskod i en presskonferens när hela pressen är där. Och påstår att jag kan ha hämtat delar där. Men att de inte vet. Det liksom lockar ju till livsförstörande rubriker. Och sen så säger hon att bårhus måste vara försiktiga med sina koder och säkra sina anrättningar. Men när förundersökningsprotokollet hon samtidigt höll i handen sa det att jag inte hade några koder till några bårhus. Så jag fattar inte. Hur fungerar det? Det är ett karaktärsmord och ett försök till justitiemord. Och 15 miljoner, det är en liten summa fortfarande. Hade det varit i USA så hade jag fått miljarder.
Det är kanske dit du ska flytta.
Ja, då får jag skjuta i alla fall.
Då stänger jag.
Ja.
Du har lyssnat på Nattluft. Jag heter Gabriella Lahti. Och dagens gäst, Skelettkvinnan. Men, ja, hon heter ju faktiskt också Helena.